Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej, du lyssnar på podden Sissi och hormonerna. Sissi Wallin heter jag och mina två partners in crime heter vadå?
Sofia Falk.
Therese Kloppa Sylner.
Även kända som hormoner och hemorrojder.
Mm. Mm.
Och idag så ska vi prata om någonting som jag tror väldigt många kan relatera till, även om man inte vill kanske stå för det. Jämförelsehetsen. Vem är det egentligen som är fixad, kreativ, fönad, smal, trendig, smart, glad, högavlönad, populär, rolig, påhittig och klär barnen i så här färgglada, härliga, ekologiska, matchande kläder, lagar sin mat från grunden, har fantastiska hem och ett stort, smart, härligt umgänge? Svar, någon, ingen, eller?
Inte jag.
Inte jag heller.
Inte jag. Men vi ska ju peta in en grej i det här som jag i alla fall, eller jag vet att ni håller med, inte, man snackar inte om det så ofta, nämligen additionsstressen. Om vi ska börja i den änden.
Ja.
Tessan.
Ja.
Tessipedia.
Låt mig förklara.
Vad är Tessipedia? Additionsstress?
Nej, men det är ett begrepp som egentligen då går ut på att man beter sig inte alltid helt rationellt. Och jag kan till exempel sitta här. Nej, det är verkligen. Jag kan till exempel sitta här och se Sofia och tänka, men vilket hår hon har. Och så kan jag säga, men Sissi, hon gör minsann ut och springer till exempel.
Och sen, jag ska tänka lite, vad är det Sissi gör?
Väldigt oklart. Så sitter producent Sandra där och är så härlig och lagar, bakar cupcakes var och varannan kväll. Och jag känner att så här, ja, men vänta, jag vill ju också ha ett sånt där, och jag vill också springa, och jag vill också så här baka cupcakes. Och sen så är det grannen som liksom kör en Ironman varannan månad. Det vill jag också göra.
Vad är det?
Alltså en triathlonövning, tävling typ.
Okej, jag tänkte att det var någon dataspel.
Hur som helst, det går alltså ut på att man plockar liksom så här greatest hits från ett gäng olika människor och tänker att jag vill och bör vara allt det här. För att du, Sissi då, som kanske springer, du har ju kanske inte lika fint hår som Sofia har. Eller du kanske inte bakar cupcakes som Sandra gör. Och istället för att då kanske tänka att okej, okay, jag vill göra som Sissi, jag vill springa. Det kanske vore mer rimligt. Då plockar jag de här, så här guldkornen från väldigt mycket folk runt omkring mig och försöker på något sätt leva upp till det i en och samma person, vilket säger sig självt är helt orimligt.
Precis, man adderar på saker, ja, på sin så här orimliga lista på sitt fantastiska liv som man ska ha. Men det här är alltså ett vedertaget psykologiskt begrepp.
Ja, ja.
Additionsstress.
Ja.
Att det drabbar väldigt många människor.
Och det är väl ännu mer påtagligt nu när vi genom liksom sociala medier och hela den tekniska utvecklingen får insyn i så väldigt många fler människors vardag.
Man ser
vardag.
Toppen av isbergen.
Ja, men exakt. Kanske. Och där folk dessutom väljer att lägga fram vissa oftast fördelaktiga saker som gör att jag kanske inte ens hade vetat att du sprang den här morgonen också om inte du hade uppdaterat din Facebook.
Det gjorde jag inte.
Nej, min Facebook-status med det. Så att då vet jag helt plötsligt att du gjorde det här och då kan jag ju känna vid frukostbordet att så här, fan, sitter jag och käkar min jordnötssmör och Nutella-macka och du har varit ute och sprungit en halvmara på morgonen. Jag hade inte ens vetat det om inte jag hade sett din Facebook-uppdatering. Rent hypotetiskt.
Nej, det är sant.
Så att därför är det så mycket mer, jag vet inte, men jag kan tänka mig ett hyfsat nytt begrepp.
Jag tycker det är väldigt bra. Det säger, additionsstressar du?
Ja, det gör jag.
Sofia,
ja. Mindre idag än när liksom, än innan vi började prata om det och du, Tessan, började.
Innan för 5 minuter sedan, ja. Så additionsstress.
Nej, men innan Tessan, du hade läst någon artikel om det här för några år sedan och så började vi prata om det. Just, ah, det är så det finns ett namn för det.
Mm.
Men då måste jag fråga er, är det här någonting som ni tror har, liksom, kommer det under småbarnsåren eller är det bara att det blir extra påtagligt då när man liksom har så lite tid över till sånt här?
Jag tror att det att få barn, Det har vi nämnt i ett annat avsnitt. Du hade intervjuat någon psykolog som hade sagt något smart jag inte kommer ihåg nu.
Mm, nej, men att man är biologiskt inställd på att...
Det är flock. Ja, man sätter en ny medlem till flocken och det är väldigt naturligt, om jag minns vad du sa rätt, vad hon sa, Meta. Men det är väldigt naturligt att man då börjar jämföra sig mer med andra, för att det här det är så liksom back to basic att få barn. Även om vi är så här moderna, uppkopplade, medvetna nutidsmänniskor, så är man så här primitiv. Man börjar prata så här grått språk nästan i huvudet i alla fall. Mm. Och så börjar man jämföra. Jag tror i alla fall det. Att det finns någonting i det. Att man nästan per automatik börjar snegla på andra. Hur gör de? Mm. Och tycker att de är bättre eller sämre än en själv. Eller?
Ja, och sen tänker jag kanske också att tiden blir så mycket mer knappt när man får barn. Och kanske då att så här, behovet av självförverkligande kanske fortfarande är typ lika stort. Och då på den här korta tiden så ska man göra de grejerna som man kanske tycker är viktiga. Och då kanske det är svårt att börja sortera. För då som sagt är vi tillbaka där att jag vill laga mat från grunden. Men jag vill ju också springa och jag vill ju också träffa mina kompisar. Och jag vill ju också typ gå på teater. Eller köra yoga eller vad det kan vara. Och helt plötsligt måste man börja prioritera. Och jag tror att det kan nog bli liksom en ännu mer stress i sig. Att på den här begränsade tiden jag har så vill jag ju leva upp till allt det här. Medan du har valt din löpning och Sofia har valt något annat.
Sitt hår
som du ägnar enormt mycket tid åt.
Det är hennes hobby faktiskt. Nu vill folk gärna veta, ni får gå in på Instagram och kolla.
Det värsta är att det är helt naturligt. Subba. Mm. Nej, men jag tror att det kan vara inte det. Att just man har tiden är knapp och man vill fortfarande känna att man har någonting kvar av sig själv som är starkt. Och då blir det lätt att liksom börja flacka och titta på vad andra gör och inte gör. Och sen så börjar man helt irrationellt bara plocka. Ja, men jag ska ju göra det här och det här och det här.
Och så kan man inte begränsa sig. Och nej. Det är där den här jämförelsehetsen finns född, tror jag. En personlig historia. Man tänker väl lätt om sig själv att jag är ju inte så svagsint eller karaktärslös eller vad man nu vill kalla det för, som jämför mig med andra. Jag är så stark i mig själv och så vidare. Men det är jag ju inte. För att jag är väldigt intresserad av människor. Alltså rent titta på människor, betrakta hur andra gör, så här, smygkolla i mataffären. Och egentligen inte för att döma, utan mer av nyfikenhet. För att det säger någonting om så här, den där familjen, vad plockar de i sin korg eller sin vagn? Ja, ah, de kör så, de kör fiskbullar. Ja, ah, jag förstår. Det där är en ekorekofamilj och mamman har ju dread, så det är bara så här, hälsans kökgrejer och liksom vegan. Alltså man har ju väldigt mycket föreställningar, så behöver inte det stämma. Men det har ju i sin tur skapat en additionsstress hos mig att jag, all den här informationen, det kanske är ADHD också, jag vet inte. Men all den här informationen som jag liksom processar och tar in måste jag ju på något sätt göra av någonstans. Jag är tyvärr inte den här bara spegeln som så här, jag ser det här och då ser jag... Förstår du vad jag menar? Att man speglar sig fast man inte lägger så mycket vikt. Utan då tar jag in det och börjar tänka och nu blev det här väldigt flummigt. Förstår ni vad jag menar?
Ja, men jag förstår. Ja, absolut. Ja.
Så då måste man ibland stänga av.
Det har med självkänsla att göra.
Ja, och inte så här... Jag tror att vi är allihop, oavsett om man har fått barn eller inte, men framförallt om man har fått barn, man är mer skör och påverkningsbar än man tror. Det är inte fel att vara påverkningsbar. Så ibland så tänker jag att man istället får kapa liksom själva källan. Så här, om man får ångest, jag får ångest på riktigt av att läsa modemagasin. Framförallt liksom hippa, ja men så här, jag vet inte ens vad de heter längre, men från utlandet med här, trender från urbana stadsmiljö. Ja, så jag läser inte dem. Jag går inte in på så här trendiga sajter och bloggar för att jag känner mig bara fet, ful, misslyckad, hopplöst otrendig. Jag blir inte inspirerad. Jag mår dåligt.
Men det är väl en jättekonstruktiv grej att göra, tänker jag.
Det tog lång tid innan jag liksom fattade det.
Jag kan känna så här, det går lite upp och ner. En dag kan jag tycka att det är inspirerande, en bild. Och samma bild dagen efter kan bara vara så här, jag är så misslyckad, absolut inte jag där på en rooftop. Ja, precis. Så att jag är lite mer, det är lite svajigt där. Oftast går det bra, men ibland kan jag bli ruttna. Jag vet inte om det är så här, i samband med min hormoncykel.
Det är du som har hormonen och Sofia hemorrojder.
Ja, jag får hemorrojder av att läsa modetidningen. Ja, det får jag faktiskt.
Blir du påverkad rent psykiskt också? Eller är det bara hemorrojderna som...
Ja, exakt. Ja, det är bara hemorrojderna som blommar upp då.
Vredens druvor kallas det. Skitsamma.
Det var typ det bästa jag hört någonsin om
hemorrojder. Det är faktiskt Anita Kjolman som har sagt till min kompis. Ja, jag är tyvärr inte upphovsmakare.
Nej, men just mode. Jag får inte ångest eller så. Där jag bara inte förstår de bilderna. alltså, när det är, jag kan läsa såna här svenniga tidningar, så här Amelia och de där, de förstår jag, där förstår jag modet. Men jag kan inte titta i till exempel Style by eller de här utländska magasinen, för det förstår jag inte.
Det står alltid någon i något så här väldigt, så här, har hon en tvångströja eller är det, ska det vara liksom trendigt? Och framförallt när folk som har barn, det kan jag bli riktigt provocerad av, och det säger ju mest om mig, men så här, fashionistor som får barn och ser precis lika flawless ut som innan, fast de har en jättegullig unge på armen också. Och så är det så här, hemma hos den här personen, ska jag inte nämna någon som de blir kränkt, men hemma hos den här härliga liksom it-mamman, och så är det så här, men nej, jag vill inte, fan, jag vill se det här, men jag mår dåligt av det.
Ja.
Men där måste vi faktiskt lyfta, det finns ju förebilder. Karin Adelsköld, komiker, programledare, så, som hade ett, nu vet inte jag vilken tidning det var så där, men de gjorde hemma hos henne och hon vägrade städa.
Ah,
och de
bra.
Ville komma liksom med homestyler med så här färska snittblommor. Mm. Hon bara, nej.
Föredömligt verkligen.
Ja. Men jag har ju haft hemma hos mig med någon så här Aftonbladet.
Den läste jag.
Ja. Mm. Och vi var ju så svagsinta, så vi städade ju själva så, men vi lät dem piffa lite.
Mm.
Är man en dålig människa då? Har jag bidragit till något?
Alltså, det är väl hårt att säga att du har bidragit till någonting. Ja. För det kan man ju förstå att man, i och med att de flesta hemma hos reportage ser ut så, man vill upprätthålla någon form av image, så är det inte konstigt att man städar liksom. Men jag tycker ju all heder till Karin i det här fallet.
Mm, hon är lite bättre än mig helt enkelt.
Ja, men precis vad jag skulle säga. Mm. Nej, men det jag tänker på som vi knyter an till det är de gånger vi i våran blogg eller i vårt Instagramflöde just lägger upp bilder på framförallt, nej, men vi båda faktiskt ostädade hem, kanske mitt är lite mer av ett haveri oftare.
Och nu lite ändå, mer en knarkakvart.
Ja, nu har jag ändå gjort det regelbundet under nästan 5 års tid, 4,5 års tid. Och ändå varje gång jag gör det så kommer en hyllningskör som bara, det här behövde jag se idag, för det här ser ju värre ut än vad det gör hemma hos mig.
Ja, det är det värsta jag har sett.
Ja, men på åt det hållet att så här, shit vad jag behövde se ännu ett tvättberg, och där ligger liksom en så här kakel, vad heter den, sån här fogkam,
ja,
mixt bland liksom Miras trosor.
Vad är det? Fogkam, vad är det?
Nej, fixkam är det.
Ja, skitsamma.
Hur som helst. Det, att det, bara
det här programmet presenteras av Byggarbetarna.
Ja, och att disken bara ligger, att barnens kläder är helt utspridda, att Mira går ut i liksom 2 olika skor eller att hon har vintermössa när det är sommar. Alltså så här, bara... för att grejen är, jag orkar inte... Jag är...
Du tappar talförmågan helt enkelt. Jag kan inte prata.
Jag är så långt ifrån pedant. Jag är så otroligt stökig av mig. Och det hjälper ju inte till när liksom, man har 2 orkaner i ens hushåll som bara liksom,
det välter
allt. Det skälper.
Då kapitulerar man. Men det är också intressant att jag kan lägga upp en bild i mina sociala medier på en selfie eller något sånt där. Och man skymtar bara i bakgrunden. Så här, en tvättställning, torkställning eller någon leksak. Och redan där är människor så här, gud vad skönt att se att folk så, här, så svältfödda är. Exakt, tydligen random människor, kanske framförallt småbarnsföräldrar, på att se liksom verkligheten. Mm. Det är ju helt ganska obehagligt. Ska vi göra ett upprop mitt i det här programmet? Våga lägga ut.
Ja.
Gör som Tessan framförallt.
Sprid skiten.
Ja, men verkligen.
Som att väga upp tycker jag, det gör en människa mer intressant oavsett om man har många följare eller inga följare nästan. Att så här, i all den här härliga liksom härligheten. Mm. Våga lägga upp lite damm och lite skit och lite stök och lite bök.
Mm. Och i allt det här så är det ju inte... Alltså, för varje kommentar man har fått där det verkligen är någon som känner en tacksamhet för det faktiskt. För det är inte så att så här, vi gör en supergod gärning i världen. Men någonstans så här, det finns enskilda individer som sitter där och bara, shit vad jag behövde se det här. Vad skönt, det känns skönt för mig att se det här. Och bara tanken på att en sån här bild som jag bara tog nyss i vårt badrum för att det faktiskt ser ut så och slänger ut på Instagram, det gör att en annan person sitter och kanske slappnar av lite mer.
Ja. Det kan bli,
alltså det är värt allt.
Det är värt
allt. Det är en additions en icke-additionsstress av additionsstress.
Anti-additionsstress.
Additionsglädje kanske.
Det finns säkert en motpol till addition som jag inte kan. För men, jag har inte läst på högskolan.
Här, vänta, nu får psykolog Kropa kliva in här. Jaha, det finns något som heter subtraktionsfokus.
Ja, det är klart du visste det. Mm.
Ja,
det handlar alltså om att när man är uppe i den här additionsstressnurran att man ska börja liksom ta bort saker. Och det är ju inte superlätt. Det är ju verkligen inte lätt. Vad ska du liksom prioritera bort bland liksom städning, laga mat från grunden, träna eller ligga eller föna? Liksom. För någonstans är det ju så svårt ibland. Men det är lite det som är lösningen någonstans för att bli av med det här. Att okej, jag har de här timmarna som jag kan göra någonting av. Vad är allra viktigast för mig?
Hur ska jag prioritera?
Exakt. Och vad är faktiskt viktigast för mig? Inte vad är viktigast för mina följare i sociala medier.
Eller den yttre pressen.
Exakt.
Så. Jag är kompis med en tjej som heter Johanna Powes som bloggar på Johannas Berlin på Aftonbladet. Och hon har bott och fött sina barn i Berlin och har nu flyttat hem till Sverige. Så nu kan hon verkligen jämföra hur det är att ha småbarn i Tyskland och i Sverige. Och hon tycker ju då att det är väldigt, väldigt mycket mer avslappnat att vara förälder i Berlin. Så här skriver hon. Att vara småbarnsförälder samtidigt som man toppresterar på jobbet, har rutor på magen, är en glittrande kärleksfull partner och bor i en jävla inredningstidning är inte rimligt. Så listar de 10 livsvisdomar som jag har fått med mig från Berlin. 1. Lämna alltid utrymme för spontanitet i planeringen. Som att kunna stanna längre i lekparken, hämta en pizza och äta middag där istället för hemma. Lär känna dina grannar. 3. Hitta sköna sociala ytor och utnyttja dem för allmänt häng. 4. Släng fram några mackor istället för att laga middag vareviga dag.
Hail to the macka.
Jajamän. Yep. Och nej, barnen kommer inte att bli undernärda. Koka ett ägg också om du är orolig, vet jag. 5. Det mesta blir så mycket mer intressant om man struntar i alla borden och måsten. Allt ifrån parmiddagar till klädstil. 6. Det är nästan aldrig värt att stressa. 7. Här är min favorit. En god öl gör livet ännu bättre. I alla lägen. 8. Så sjukt mycket prio på att skratta och ha det härligt med vänner framför att träna 4 gånger i veckan och ha ett perfekt hem. 9. Apropå perfekt, lägg ner alla försök till att vara det. Perfekt är astrist och ointressant. 10. Ta dig tid att bara stanna upp ibland och betrakta.
Direkt från Berlin, eller
ja. För det är det, vi behöver höra hur andra gör.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Absolut. Bra råd. Är det här en kvinnofälla?
Jag satt just och tänkte på det. Om det är något, för att vi hade en kille som kommenterade, en man då som kommenterade på ett inlägg om en stökig middagsbild som jag hade lagt upp. Och han säger då så här, efter att alla andra, om man förmodar då, kvinnor hade svarat att åh gud, så där ser det ut hemma hos oss också. Det är verkligen skönt att se att det är fler som har det stökigt när vi är middagstid. Och han svarar, men varför tror ni inte att det skulle vara så? Och det har jag tänkt på nu när vi har pratat här, att är det så att, eller varför tror vi på det här? Tror vi på
varför
den här
går
myten?
Varför går vi på dockskåpsmyten?
Ja,
om att man är väl smartare än så?
Precis.
Tänker jag.
Exakt.
Eller är man inte det?
Bevisligen inte.
Nej. Och så därför är jag rädd att det kan vara en kvinnofälla.
Och då blir jag så lite provocerad också av att det kommer in någon så här rationell man och bara, men så här, det borde du ju förstå. Och då kanske man som snubbe, jag fattar att han inte ville något illa.
Nej,
så.
Det vill han inte.
Men jag kan uppleva att en del män kan lätt säga till en som kvinna. Jag hade säkert varit lika känslig och så här emotionellt utåtagerande om jag hade varit man, tror jag, med tanke på hur jag är. Men det man kan få höra är liksom så här, ta inte det så personligt, tagga ner, alla de här mjuka värdena, att också att känna oro och stress som är liksom strukturer.
Exakt.
Det kanske man borde då som snubbe framförallt hjälpa till mer att reducera, liksom revidera den bilden, än att bara så här, sluta bry dig om det är så jobbigt. Mm. Skaffa en analys.
Och det är sant.
Ja.
Men jag tänker att vi som tjejer kan göra då, det är ju faktiskt att följa i Karin Adelskölds fotspår och bara bjucka mer och mer och mer. Precis, att det här uppropet, det tycker jag är en helt grym idé. Mm. För ju större balans i våra Instagramflöden, desto bättre.
Sen är det väl så att det finns vissa individer som är, vad ska vi säga, supermänniskor kan vi kalla dem, eller bara att de har en förmåga, bläckfiskarmar, att de lyckas rodda sitt liv så att det inte bara ser liksom välfungerande perfekt ut, utan det är det, de går upp. Jag vet ju liksom kvinnor som går upp 6 varje morgon, eller 5 till och med, joggar eller yogar, sminkar sig lika snyggt, härligt, perfekt varje dag, fönar håret, klär sig aldrig liksom sunkigt, kör en städtimme innan alla andra vaknar hemma, presterar jättebra på jobbet, har med sin egen matlåda, ni hör, man blir liksom, får ju ångest och bara prata om det. Och de ska man väl inte klanka på. Problemet är när normen blir så att har man den energin, absolut. Men jag tror inte så himla många har det.
Nej, jag tror inte man har
det
så länge.
Sliter man ihjäl sig för att det ska upprätthållas, eller?
Ja, där tänker jag på hon Elisabeth Kuylenstierna som skrev den här boken Good Enough. Hon var liksom en av de här första självhjälpsboksförfattarna. Där hon beskriver sitt liv när hon levde precis så där som du, liksom, allt från fönad till liksom, att ha bakat allt in i minsta detalj, och gäster som aldrig någonsin blev bjudna på samma sak som förra gången de var hemma hos dem, för att hon skrev ner liksom, listor på alla hade ätit och så vidare.
Jesus Christ.
Hon var verkligen den här liksom, den perfekta mamman på alla sätt. Men hon höll ju faktiskt på att dö. Hon fick ju hennes kropp stressades sönder så till en grad att hon liksom blev opererad för en massa olika brustna organ faktiskt.
Men gud. Så priset är ju högt.
Ja, det är ju det.
Och så ska man gärna få det att verka som att det är en axelryckning. Men om vi tänker så här, att additionsstressen som är den stora boven i det här är att man tittar då på många personer man följer, eller kompisar, kompisars kompisar, och så plockar man liksom russinen. Ja, men den här personen verkar så himla lycklig i sin relation, och då ska jag försöka vara precis som dem. Och sen så ska jag vara så där snygg, och jag ska träna så många dagar i veckan, för det gör ju den personen. Och så plockar man ihop allt det där till en omöjlighetsprincip nästan. Är då boten att man istället börjar titta efter människors sämsta sidor och får man vara lite ful, så tänka så här, ja, men jag har det i alla fall lite bättre än så.
Nej, men jag tror man
förstår,
måste,
ni vad jag menar?
Jag tror inte att det är så långt ifrån en bra lösning. För man behöver inte fokusera på folks dåliga sidor, men det jag tror man måste göra är att man måste så här bryta ner det man liksom tänker att man ska bygga in i sitt jag. Att okej, nu vet jag ju faktiskt här att Sissi, du springer ju jättemycket. Men till exempel så vet jag ju när jag tänker efter att du har ju hämthjälp på förskolan 2 dagar i veckan, och att du har städhjälp. Och att, säg, din man kanske har ett väldigt flexibelt jobb, vilket gör att ni får avlastning i vardagen. Okej, men då är det inte konstigt, för du med dina 2 extra timmar då som du får loss per dygn, så kan ju du springa 2 timmar varje dag.
Shit, och, vad du målar upp en chimär här, Amelia. Ja.
Och en annan som då kanske lägger väldigt mycket tid på att baka eller matlagning, kanske får prioritera bort så här socialt umgänge. Eller att, vad det nu kan vara. Och därför måste man någonstans bryta ner och se, okej, de här momenten är viktiga för mig, de här vill jag behålla, det här måste jag faktiskt prioritera bort, det kommer jag inte kunna göra. Och på något sätt bara så här närma sig situationen mer rationellt i den här emotionella snurren.
Superrationell liksom. Ibland i alla fall.
Ja, för annars är man ju fast i den där additionsträsket. Liksom. Rationalitet och bryta ner och faktiskt ta sig i kragen och titta ordentligt på hur det faktiskt ser ut.
Men jämförelsehetsen då, som är liksom rubriken på det här avsnittet. Nu har vi pratat om additionsstressen. Vad skulle ni säga är fler stora bovar i den här så kallade jämförelsehetsen? Och framförallt kanske bland mammor, kvinnor. Det finns ju tjejer, offentliga liksom, kändismammor som väldigt många följer och ser upp till och sådär. Som liksom säljer ett koncept de helt medvetet såklart säljer ett koncept av det härliga livet. Mm. Och där det egentligen inte finns något utrymme, inget intresse för otömda blöjhinkar som står och luktar eller liksom pattsvett eller smutsiga kläder, snoriga barn. Allt det där som alla går igenom. Mm. Har de också ett ansvar? Eller kan man ändå så här fatta att ja, det är okej att saluföra det här dockskåpslivet? För att det är egentligen bara, de kallar det för så här inspiration. Mm. För man kan ju alltid välja att inte följa det. Eller blir man påverkad ändå? Hur?
Det är absolut okej att saluföra dockskåpsidyllen och det livet. Absolut.
Man har inget ansvar att samtidigt lägga in lite fulhet också, bara för att man är en så här...
Nej, jag tycker faktiskt inte det. Jag tycker faktiskt inte det. För det finns ju även... Många säger ju att de har följare, och vi vet ju flera följare av oss också som säger att de också, alltså de dras till de här dockskåpsbloggarna och kontorna och sådär, för att de vill se någonting annat. De vill liksom hemnetsurfa bara för att se städade hem.
Det blir en verklighetsflykt. Ja.
Ja, det är en verklighetsflykt. Precis som att vi köper modetidningar från utlandet som vi inte förstår oss på kanske. Men så här, alltså man, det är någonting ouppnåeligt som man vill bara drömma sig bort i.
Livets heroin, Hemnet.
Ja.
Nej, men jag kan ju sitta på allvar på Hemnet och bostadssajt, ska jag säga, eller app till er som inte vet. Och bara säga, vi ska inte flytta, vi har ett jättebra boende, men ändå sitta och mentalt flytta in på alla de här ställena, trots att jag rationellt är helt medveten om att det är superhomestylat och överprisat, så jag säger, men den där innergården, där kan man ju sitta så.
Men känner du dig missnöjd då med din egen situation, eller är det bara så här, jag har det jättehärligt, jag är jättehärligt, oj, det var något fint som jag kan titta på, eller drar du ner din egen situation, för det är först då jag skulle säga att det blir problematiskt. För,
jämförelsehets.
Ja, men precis, att du på något sätt, du ser något som du tycker är jättehärligt, och det får dig att uppleva att det du har är mindre härligt helt plötsligt, om du inte hade sett den här.
Jag har balanserat ut, kan jag säga. Nu är det mer bara en verklighets när man har små barn och vill pausa en stund från misären. Förlåt, det är jättehärligt också, men ni vet, det kan vara misärish. Och då är det bara så här, jag vet att det här är liksom ett luftslott, men det är så härligt att bara glida in i det. Mm. Så. En ganska legal drog, om man får säga.
För jag kan ju säga så här, eller, nu upplever jag just det, men ett liknande fenomen är framförallt när man var yngre och man skulle gå ut och man kunde ha gjort i ordning hemma och kände sig så här, men fan.
När du säger gå ut så menar du inte öppna förskolan då? Utan du
nej,
menar,
men då menade jag before kids, när man gick ut
klubben.
För att klubba lite. Och man kunde så här kolla sig i spegeln och bara, fan, det här blev ju inte så tokigt. Man kände sig lite nöjd. Liksom. Och sen så kom man in och kanske så här möter upp några kompisar eller hamnar på en bar, och då ser man ett bombnedslag. Och om man då kunde stanna vid att bara så här, wow, vilken jävla pingla liksom, utan att det påverkar ens egen liksom, uppfattning om sig själv, då är det en sak, då tycker jag att det är helt ofarligt. Då ser man ju bara en annan avsnygg person. Problemet är ju när upplevelsen av en själv då blir sänkt.
Man står där och känner hur man bokstavligen bara sjunker ihop.
Jag tyckte att det här var bra utanför dörren, bara i relation till mig själv. Och sen när jag står här bredvid den här 10-poängen, då bara går luften ur den. Och det är väl samma sak där, att så länge man kollar på en inspirationsblogg och bara så här, fan vad härligt det verkar vara att bo i New York. Mm. Och så här, ja, toppen för den.
Jag kan säga att det är lika jävligt att ha ångest och ränneskita i New York också som det är i Stockholm eller i Finspång. Det är ingen skillnad.
Nej, men då, som sagt, allt hänger ju bara på hur det påverkar ens upplevelse av sig själv. Och då tycker jag det du var inne på förut, det här att okej, men jag mår faktiskt dåligt av att se det här. Då tror jag att det är det mest konstruktiva man kan göra, att så här, jag fimpar det här. Mm. För jag kan inte förhålla till mig till det på något så här konstruktivt sätt. Jag mår dåligt. Jag kan inte tänka bort det här. Då tror jag att det bara avfölja.
Sofia, analys på det.
Jag skulle vilja ge tips där faktiskt. Kanske inte ha så mycket analys. Men idag när vi översköljs ju fullkomligt från i media och sociala medier av allt det här perfekta från alla håll och hörn. Och även det här nästintill perfekta och allt det där. Men
slarvig perfektion.
Ja, och charmigt liksom. Men framförallt, eller nu är det ju så här att i och med att man kan styra sina nyhetsflöden så pass mycket själv idag, så tycker jag att man ska göra det. Om man känner att det här är liksom, att man blir lite håglös eller irriterad eller allt på det där. Det man ser, ja, som Tessan sa, avfölj de här jobbiga pastellmänniskorna eller de, alltså, dockskåpsmänniskorna.
Och våga, förlåt jag petar in, men våga känna att det är okej och inte tycka om det.
Och precis, exakt. Det måste, och sen så, och liksom istället följa, ja men folk som jag. Nej, men för jag häromdagen så jag håller på att lära mig Pinterest lite.
Ja,
jag tycker
fotoappen.
Ja, precis. Bildfotoappen. Ja. Och där är det ju, verkligen handlar det ju om att följa, alltså styra sitt eget flöde där och vilka bilder man tycker om och så pinnar man, så tar man bort vilka, ja, man följer i alla fall precis exakt det man vill se. Och då tänkte jag så här, nej, nu ska jag titta lite grann och vad jag hittar för bilder på kvinnor liksom som inte ser ut som Giselle Bündchen liksom i kroppen, utan ja, alltså inte så här supermodellsmala, och se vad det ser ut, vad som finns i övrigt, och hitta jättemycket fina snygga tjejer på man söker på typ så här curvy model eller någonting. Och då när jag hade suttit med det här och scrollat på de här curvy bilderna, helt plötsligt så bara så här, ja, då känner jag mig jättefin.
Det var liksom beach 2016.
Ja, men alltså, man måste liksom omge sig med någonting, en motvikt till allt det här.
Och det kan vara så enkelt.
Ja,
verkligen motvikta.
Jo, men Tessan, du hade ju någon, du berättade för mig om en gång när du hade börjat gå ut på klubbar och sådär, och det gick upp för dig hur du skulle kunna hantera den här jämförelsehetsen. När du kände dig liksom lite, att du inte var lika uppklädd som de andra pumorna ute, och då kände du att du, ja, fast nej, jag behöver kanske inte vara det.
Nej, men det var en period där jag var ute väldigt mycket, och det blev ofta ganska så här spontana utgångar, och då hade man kanske inte hunnit hem och fixa sig emellan. Och till vardags går jag ofta klädd i liksom bekväma, sköna kläder, så inte sällan typ gympadojor eller Converse eller något skönt. Och då blev det så att man sladdade ner där och skulle in på någon bar eller klubb. Och jag visste ju, jag hade ju inte gjort en ansträngning. Jag kom ju dit i ett par jeansshorts och ett par Converse. Men så kommer man in där, återigen den här sköna känslan. Så här, ja, men fan, här glider jag in och är lite härligt avslappnad. Och glider in till den här muren av liksom,
gaseller
i paljetter. Och då bara, men vad fan? Liksom. Men då också fick jag också göra någon form av så här nedbyten. Okej, vad tycker jag är roligast med att gå ut? Jo, men för första spontaniteten, den står ju det mesta. Och sen svarar jag så, okej, jag vill ju dansa. Och jag kan i alla fall inte dansa i ett par högklackade dojer. Inte så länge och så roligt och så skönt som jag liksom vill.
Så att någonstans, medhåll, tror jag.
Ja, någonstans var det där så här, jag har ju som roligast när jag ser ut så här. När jag kommer i mina så här shorts och Converse. Men jag kanske inte får den bekräftelsen som de här liksom donnorna får. Men då någonstans så landade det i att så här, det här är ju ändå någonstans självvalt. Jag kan inte gå runt och bara känna så här, ni, vad ni är snygga. Och det mest konstruktiva jag gjorde då, det var att säga det. Och jag minns det så väl, just för då var Karma, en klubb på Sturgatan, var superinne då, som jag hängde mycket på. Och då började jag med på, så här, på tunnelbanan, på toaletten, att så här, men fan. Han var snygg du, vilken jävla klänning, eller så här, fan, dina ben. Eller...
Vad fick du för reaktioner?
Men alltså, de blev så glada. De blev så otroligt glada.
De här galna lesbianen där på toa, hon är asskön.
Ja, precis, asskön i sina så här, Converse. Nej, men de blev superglada. Och det blev en helt annan så här, uppsluppen stämning, eller bara fråga, så här, för att låna din hårspray, eller så här, bara försöka lätta upp det lite, men framförallt det jag då noterade, som jag såg till min så här nackdel, att hon hade en asnygg klänning, att det blir så mycket skönare att bara säga det. Mm. Och det har jag liksom tagit med mig efter det också, att så här, om det är att man initialt kan känna så här, ja, men vad snygg eller vad duktig eller vad mycket bra jobb eller vad den kan vara, att man bara bekräftar det. Jag tycker att det gör att man kan hantera det så mycket bättre, och personen i sig blir ofta väldigt glad, och hela situationen avdramatiseras på något sätt.
Mm. Men du har ju sagt, nu har du sagt någonting väldigt vad ska vi säga, storsint och positivt. Då kan jag avrunda med ett lite mer småsint sätt att hantera sådana situationer. Ish, så. Det tycker jag är ett bra råd. Men också kan man tänka och tillåta sig tänka att om man träffar en människa som verkar så förbannat perfekt och fyller i alla de här boxarna med det här härliga, fina livet, då kan man som sagt påminna sig om att den här människan kör säkert fingrarna i halsen när ingen ser. Okej, nu tänker jag fula saker högt, förlåt. Men den här människan har säkert jättedåligt sexliv eller jobbig tarmflora eller... Vad vet jag, dammsuger aldrig under sängen.
Blomstrande hemorrojder.
Exakt, blomstrande vredens druvor som bara hänger ner i knävecken och liksom trycker på alla vitala organ. Jag vet inte. Men man måste på något sätt, tror jag, också våga tänka fula saker. Man behöver inte säga dem. Men nej. För som någon själv medicinering.
Ja, och grejen är att det här...
Och som... avdramatisera det perfekta med det imperfekta.
Ja, och det operfekta. Jag berättade om nu, det är ju inte så att det funkar varje gång. Alltså jag kan ju bli rå av en sjuk och fastna i den här jämförelsen. Det, så att jag säger inte som att jag är storsint 100% av tiden.
Nej, men du är lite bättre inte. Än mig, kanske.
Förmodligen.
Good cop, bad cop. Vi vill ju avsluta det här programmet med att uppmana till häng på vårt lilla men viktiga upprop ofixat. Hashtag ofixat.
Där langar man ut alla bilder på vardagen och saker som faktiskt tillhör livet men som oftast inte får finnas med på bild.
Och det behöver inte vara att man liksom tvingar fram en spya på golvet för att kunna ta kort på den. Det kan räcka med att ta en bild på en tvätthög eller ett okammat hår. Människor älskar sånt.
Ja.
Och vi älskar att se andras liksom, operfekta, ofixade liv. Mm. Det kan nog i sin tur bidra till att minska jämförelsehetsen, tror jag i alla fall.
Mm.
Och hashtaggen är som sagt ofixat. Använd den. Följ oss på Mama, på våra bloggar, på Instagram, Sissi och hormonerna. Tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa vecka. Ha det gött. Hej då!
Sissi och hormonerna görs av produktionsbolaget Munk.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.